Anna, onna, anna, anna, onna, anna, anna, onna, anna, 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 anna,
Hej och välkomna till vad som nu kommer vara avsnitt 18.
Hej allihopa! Det är jag, Anna och Nanna och sen också
Elias!
Yay! Och vi pratade alldeles för länge.
Det hade man aldrig kunnat tänka. Och särskilt om ett sånt ensam fantasy. Med en extra person också.
Ja.
Som också gillar fantasy.
Ja, och då blev det lite för långt.
Ja, det blev 2 timmar kan man säga ungefär det avsnittet.
Ja. Så nu, nu spelar vi in lite i efterhand då en liten introduktion som du nu hör.
Ja.
Det här är introduktionen. Och introduktionen säger vad? Vi säger att vi
avsnittet kommer fortsätta. Men i del 2 så pratar vi mycket om tips på olika, olika genrer inom fantasy och olika tips vad som kan passa olika människor. Och med trigger warnings också.
Just det, ja. Jag försökte verkligen. Men jag kan säga också så här att man kan alltid höra av sig till oss om man vill ha lite extra tips.
Det kan man. Yes. Det finns längre listor.
Ja, och Elias och jag har lite olika har ju också lite olika erfarenheter av vissa typer av texter, men också ibland har vi också olika åsikter om vilka texter vi gillar. Så då kan man få lite extra tips från Elias eller mig beroende på vad man önskar. Så
sen är också en av de positiva sakerna med just fantasy för att det är så brett. Så det finns olika fantasyböcker som nog är intressanta för liksom olika personer. Så har man ett intresse av tåg eller av Napoleon eller av vad det nu är, så finns det en fantasyroman som är speciellt insnöad på det just för dig.
Asiatisk kultur. Den här över en kudde av gräs eller vad
det finns. Just asiatisk kultur finns ju mycket.
Ja, massor sånt där. Alltså det kan alla möjliga saker man kan gilla.
Ja.
Ja, men lycka till med det här avsnittet.
Vi får börja med att lyssna på alla de här tipsen.
Ja.
Och sen höra av er om ni vill ha ännu fler tips.
Ja, kör.
På Gutenberg Girls kanske.
Ja. Badam, badadam.
Då så, god lyssning önskas.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
Okej, nu har jag frågat om sagor, jag har frågat om, vi har pratat om dystopier och myter, om det fanns. Då vill jag fråga, serier, alltså comics, alltså typ Spider-Man, är det fantasy tycker ni? Eller är det en annan genre?
Intressant, för det är en av de som jag inte har tänkt på.
Det nämndes aldrig, därför har jag suttit och funderat på det här också. Det är ju ofta i vår värld, men ibland inte.
Precis. Som sagt så är det ju, urban fantasy är ju vår värld fast med magiska saker.
Ja, det var då nog jag började tänka på Spider-Man.
Ja, och mycket är ju sci-fi vad gäller de här serierna. Men...
Och det kan man diskutera vad det är också.
Precis, om sci-fi är fantasy eller inte. Jag tycker att...
Och vad är science fiction?
Ja.
Men det jag tänker är till exempel att om man tittar på japansk manga... Och berättelser från alltså film och tecknade filmer och sånt. Så är det väldigt likt fantasy tycker jag. Därför att det är ofta, men det är ofta urban. Därför att det är ofta andar eller magiska saker eller så. Drakar eller Totoro. Eller liksom, alltså det är liksom det tycker jag är väldigt likt. Det är en väldigt tydlig mashup mellan sagans värld, om man nu definierar den som något annat, och fantasy. Jag tycker att det är väldigt, jag tycker att där är det väldigt lätt att säga det är fantasy. Men sen är väl att man tänker att fantomen och sånt är ju på något sätt mer av en saga kanske.
Jag tänker att det nästan har att göra med att det här är övernaturliga saker som händer i vår värld. Liksom, Spindelmannen är ju en övernaturlig karaktär i en väldigt mundan värld. Liksom. Ja. Han är ju till och med liksom journalist och ska ta sina foton och saker. Det är väldigt mundant.
Men Batman också är så här, han har ett vanligt jobb också.
Precis. Mm. Så i sådana fall så skulle det vara kanske på den biten jag tryckte tillbaka. Men min instinkt är att säga att ja, men det måste ju vara fantasy för att det är övernaturliga saker som händer. Mm. Och ofta det kan vara så att i början så är de inte fantasy, men när det är liksom boknummer eller serietidning 537, vid det laget så är de ju på andra planeter och det är en massa robotar som de slåss mot, och då har ju det liksom absurditeten i sig själv spårat ut tills det blir fantasy nästan. Men ja, jag tror att det får bli lite, i vissa fall är det fantasy och i andra fall är det inte fantasy.
Det är också olika feminist, som till exempel Spindelmannen är ju muterad till exempel. Det är väldigt likt det här som vi pratar om.
Mm.
Medan däremot Batman eller Fantomen är ju inte det. Egentligen är inte det, finns inte så mycket, det är inte jättemycket jag fantasi.
Det finns någon övernaturlig del av Fantomen, är det inte?
Nej, vad då för någonting?
Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan.
Det är ju bara en vanlig man, liksom.
I trikår.
Ja, men han har ju åtminstone vuxit upp på det där ön i Afrika.
Ja, men det är inte, och är det är inte det
skulle kunna hända på riktigt.
Det skulle rent tekniskt sett
konstigt om det hände.
Det hade varit sjukt konstigt, ja. Men,
men han har också en varg som är hans hund.
Ja, men menar, det är inte, det finns ju människor som har vargar.
Ja.
Och han rider på en häst, det gör normala människor också. Det finns massa människor
normal
och men hur som helst, jag tycker att det är kanske lite olika. Men det kanske inte stör så mycket det, om det är en, jag vet inte.
Men det var en bra fråga. Men det är en bra och en fråga. Av dem jag inte har tänkt på.
Ja, det ni ser. Liksom. Titta, jag har något att bidra med ändå.
Ja, men Tintin då, är det verkligen fantasy? Det tycker kanske inte jag. Men delar av Tintin, den mystiska stjärnan definitivt. Ja, nej men okej. Okay. Har du några frågor?
Tillbaka till din lista.
Ja, okej. Okay. Då tänkte jag i alla fall att det finns ju då klassiker. Där tycker jag till Sagan om ringen, absolut. Och det kanske vi kan hoppa över nu, så tar vi den sen. Men sen finns det en som heter Sagan om Belgarion, som är av David Eddings. Och det är en klassisk berättelse om en ung man som upptäcker att han har andra uppgifter än de som han trodde. Vem är han egentligen?
Det här var stort när vi var små, minns jag. Jag minns så stora väggar i en bokaffär med de här som jag gick förbi då. Att det läste alla typ.
Och Kai berättade det, alltså Elias bror, han berättade att han tvingade er mamma att gå till biblioteket för att låna de här hela tiden för att de var så viktiga. Men det finns då magi, det är medeltida setting och det är äventyr i en liten grupp. Det är så klassiker i de här delarna. Trigger kan vara
att det är ett fellowship,
ja.
De har en episk fiende som är ond.
Mm.
Det kan eller kan inte vara några gudar här och var. Liksom. Mm.
Ja. Och triggers där att den är lite barnslig. Och sen att det är här i Eddings.
Men det var alltså, väl typ perfekt. Jag minns det här på mellanstadiet typ.
Ja, men det är väldigt bra till lite yngre, det yngre personer som kan läsa den. Den är lite barnslig och det är Eddings första bok. Och senare böcker skrivs tillsammans med hans hustru. Det är liksom...
Jag vet också att ett tag så skrev de tillsammans, men det var bara hans namn. Och sen gick de över till...
Ja, till de har skrivit till. Länge.
Så jag vet inte vad som är... Att det var båda och vad
som precis. Men det kan man kolla sen. Sen finns lite extra tips kring honom om Eddings. Jag tycker att tre böcker som handlar om sagan, som heter Sagan om Elenian på svenska. Som är, det tycker jag jättemycket om. För att det är lite roligare karaktärer. Och det krävs, det känns igen från andra böcker, men det är småputtrigt och lite romantiskt och sådär. Och där är triggen att det är åldersskillnad inom kärleksparen, och då finns en sur häst som inte alla är så snälla mot där.
Jag gillar Alphalus, tror jag den serien heter.
Det är också senare.
Det är en av de senare som de skrivit tillsammans. Det är, och den är mycket mindre klassisk fantasy. Men den gillar jag från den.
Men Belgarion tycker jag att man kan vi i alla fall rekommendera för lite yngre läsare. För de som är lite, kanske vill börja. Och jag tror att Belgarion är 3 eller 5 böcker. Men de är inte så tjocka.
Jag kommer inte ihåg.
Och de är lättlästa. Det är inte svårt.
Ja.
Sen så har vi då The Wheel of Time. Det var vi lite inne på. Den heter Sagan om drakens återkomst. Enligt min det är alltså berättelsen om 7 unga människor från samma by där alla män skulle kunna vara den nya draken, och det är en figur som är farlig därför att han som tidigare var draken blev galen och liksom förstörde den magiska liksom essensen som är den manliga sidan, kan man säga. Och sen är det, den här är väldigt lång och komplicerad, det är väldigt många karaktärer.
Det här är en som jag inte läste och jag tänkte faktiskt, nu ska jag vänta tills den är klar.
Men den är klar och jag skulle säga då att det här är en av mina Det här är en av mina favoriter, tidigare framförallt, men även nu så rekommenderar jag verkligen. Och trigger där är att det är väldigt ordrikt och att det är väldigt många böcker, och ibland är det förvirrande att det är så många personer och mycket. Men jag ska säga det också, Brandon Sanderson som tog över där i slutet, han gjorde väldigt, väldigt ett väldigt, väldigt bra jobb. Så det gör att de sista böckerna verkligen är lättare att läsa. De är lättare att läsa. Så att man kan läsa den här, tycker jag. Värd. Sen är det Game of Thrones då. Eller Sagan om is och eld heter den på svenska. George R. R. Martin. Den tänker jag inte ta ut på. Men det är i alla fall. Trigger där skulle kunna vara att den inte är avslutad. Det är ordrikt. Det är
ordrikt. Heter A Song of Ice and Fire på engelska också. Den heter inte Game of Thrones.
Aha, heter den? A Song?
A Song of Ice and Fire.
Okay. Ja, Sagan om is och eld heter den på svenska i alla fall. För det har jag kollat upp. Sen är det ju också, det är väldigt många som dör i den. Och sen, de är också med om helt galna grejer, väldigt mycket våld och sånt. Och sen är det också incest i den boken. Det är viktigt. Sen finns det något som heter...
Det är viktigt att veta, ja.
Det är viktigt. Ja, men här, nu innan, pratar jag om triggers.
Ja, jag
innan du går in på steampunk, så jag vill även nämna en kanske inte jättebra rent litterärt, men som jag gillade väldigt mycket när jag var barn, och det är Draklandskrönikan.
Ja.
Och det är en serie som är inbyggd i, eller med spelet Dungeons and Dragons. Mm. Så det är... återigen, kanske inte världens bästa liksom litterärt, men det är definitivt så här, klassisk fantasy.
Men det är väldigt äventyrligt, ska jag säga.
Det är äventyrligt.
Väldigt äventyrligt.
Det är mycket, mycket det här, det finns en unik värld som är byggd från grunden, och det är gudar och godhet och ondhet, och speciellt kul om man har intresse för då spelet, för då kan man se det lite här och där i berättelsen.
Mm.
Men ja.
Men det är också, till exempel, jag kommer ihåg att man kan också hamna i en situation när man läser de här böckerna där man helt plötsligt börjar gråta för att det händer hemska saker.
Mörker finns ju definitivt.
Ja, och det, vill jag, det tycker jag gäller nästan allting vi pratar om. Alla de här böckerna och sådär. Det är verkligen... Det kan verkligen vara sorgligt. I Draklandskrönikan kommer jag ihåg att vi var helt förstörda vid ett tillfälle. Jag ska inte spoila det. Men det var ju helt fruktansvärt faktiskt. Ja. En person som dör, eller en karaktär som dör.
En av huvudkaraktärerna.
En av huvudkaraktärerna dör i den. Och det kommer jag ihåg när jag läste vad heter den, Game of Thrones-boken där. När Jon Snow. När han dör. Alltså nu spoilar vi här hårt, men då, sen vet vi ju att han då, men då var det så att jag då kom du in och jag låg och läste, så kom du, vad är det som har hänt, och jag bara, liksom fruktansvärt var det.
Ja.
Ja, men vi går vidare här snabbt. Det finns då alltså väldigt många olika typer av genrer, subgenres inom den här, och det är därför jag försöker ta upp några av de här subgenrerna och ge någon typ av tips för de som vill läsa lite mer.
Ja.
Men då finns det till exempel en subgenre som heter steampunk.
Mm.
Och det är då en underbar blandning av viktoriansk era och alternativa vetenskapliga grenar. Det är ofta förekommande till exempel luftskepp, små mekaniska uppfinningar i mässing.
Jag
tänker
på Johnny Depp när jag hör ordet steampunk.
Ja, det känns som att han skulle kunna vara lite som... steampunkig. Ja.
Jag tänker att han är det.
Ja, och den serie jag tänkte att jag skulle rekommendera, det är Gail Kergers The Parasol Protectorate. Alltså parasol, jag vet inte vad den heter på svenska faktiskt. Jag har läst den på
protektorat.
Engelska. Jag vet inte om den heter det på svenska.
Nej, men
jag tänker inte
översatt. Typen av land.
Direkt översatt. Det säkert direkt. Ja, men i alla fall, det är en charmig serie. Den inkluderar vampyrer, varulvar och spöken, och en uppkäftig underbar kvinna som tycker om te och kakor och sitt parasol. Det är romantik galore, och författarna skriver fler serier inom samma världsbygge då. Precis som vi var inne på. Och skyr inte heller LGBTQ plus karaktärer. Och det tycker jag är befriande faktiskt. Det är vardagsnära och skönt. Trigger då. Rysch och stora klänningar samt stiliga gay-ikoner till vampyrer. Mm. Det är triggen.
Det är ju värt... steampunken är ofta viktoriansk och det är mycket romantik.
Ja, det var det som jag sa. Liksom,
ja, men det är att flera av de här genrerna har liksom inbyggda tropes som man nästan måste anta att de är med.
Ja. Anna har lärt mig att tro att det heter troper på svenska, så jag har börjat säga troper. Det är väldigt roligt att apropå tropes. För att jag sa det också tropes för sig. Ja, ja det är kul det. Ja,
det kommer från retoriken. Alltså det är ett grekiskt
precis, ord, tror jag. Ja. Ja, jag vill säga också att det finns lite udda. Jag tänkte att jag skulle, jag vet inte hur mycket ni vill ha här med, men det finns mycket här. Men
det beror på hur långt ni vill att avsnittet ska vara.
Ja, jag vet inte. Ja, men det är ganska snart dags. Men jag tar de här för att jag tycker att nu håller vi
än på. Än finns det tid.
In i kaklet, säger jag bara. Det finns några udda böcker som jag tänkte jag skulle rekommendera, som inte kanske alla har läst, men som jag tycker är värda att tas upp.
Som inte går in under en av de här genrerna.
Som inte går in riktigt under. Ja, och då finns det en av en tysk man som heter Markus Heitz. Han har skrivit dvärgserier. Den heter The Dwarfs.
Ja.
Och de är väldigt udda. Det är två tjocka
böcker. Det låter udda bara om
dvärgar. Ja, det är det verkligen. Ja, men det är
inte
verkligen
helt politiskt korrekt.
Nej.
Fast dvärgarna,
ja, det här är dvärgar.
Det är ju en av de här
nu raserna. Måste vi prata om det här.
Ja, jag känner att det här var väldigt konstigt.
Ja. Det är ju så att...
Back. Vi pausar bokrekommendationen så pratar vi lite om dvärgar.
I Sagan om ringen och i de flesta fantasy berättelser så finns det ju andra varelser. Och de följer vissa... människor. Precis. Och så följer de vissa generella regler. Och... vissa böcker där skapar man alver som är helt annorlunda. Bara för att det är grejen med alverna här. Men ofta så är det, ja men dvärgarna, de är inte bara korta människor. Utan de är en annan typ men av
helt,
varelse.
De är en helt annan egen ras av människor. Eller det är inte människor.
Precis.
Det är en annan typ av
varelse. Och i Sagan om ringen så är de ju väldigt uppdelade. För där går han igenom hur... när de här ringarna skapas så skapas det ringar för de olika folkslagen. Där alverna får ringar och människorna får ringar och dvärgarna får ringar och så vidare.
Ja. Vem är det i trolltider? Årets julkalender. Att det var fyra olika folk.
Ja,
fyra
troll, folken.
Troll, människor, häxor och feer, va?
Feer, ja.
Ja.
Men sen var det också bergatroll och sånt. Så det var ju också troll.
Alltså olika undergrupper av troll. Ja, bergatroll, stentroll, vanliga troll, skogstroll.
Ja, jag såg den ju för vi pratade ju om det. Du berättade ju att det var i år. Så jag har sett den och tyckte att det var jättekul. Att de har gjort om det.
Men så är det ju även. Alverna är ju uppdelade om man är från Lothlorien eller om man är från Vattnadal och så. Så då är man lite annorlunda.
Jag tycker från fortfarande Mörkland. Ändå att det här är konstigt. Men absolut, det är inte så att man är... Ni menar att det här är inte nedsättande mot människor som råkar vara korta. Det är det som är...
Nej, speciellt inte de här böckerna.
Nej. Nej, de här är ju badasses alltså. Det är ju coola. Det är dvärgar sätter man sig inte på liksom bara för de är korta eller så. Får kortare än människor normalt sett är.
Ja.
Utan det här är liksom helt andra... De har andra karaktärsdrag och är extremt starka till exempel. Och väldigt duktiga på sin... De är hantverkare men på ett liksom konstnärligt... De är konstnärliga hantverkare, extremt duktiga på det de gör och sådär. Men i den här berättelsen då så är det då lite djupdykning.
Jag vill bara ta lite där, för
vi går vidare här.
En sak man kan koppla det till, det är fabler. Och hur, där är det ofta så att om det är en uggla, då är det en vis karaktär och de har liksom vissa karaktärsdrag.
Mm. Ja, det är sant.
Och det är ofta så i de här klassiska böckerna att det är en bunt olika raser som samlas och för att utföra det här uppdraget. Och då kan man vara väldigt stereotypisk, om man ska säga så, att men det här är ugglan och den har sina karaktärsdrag och det här är räven och den är slug och så vidare. Men det kan ju bli lite knasigt om man bygger upp det här systemet och sen så går man till en plats där alla är hobbitar. Och så måste man helt plötsligt, okej, men vad är en hobbit och vad är individuellt för hobbitarna och vad är... Så det kan vara en av anledningarna att han börjar så pass hårt med den här introduktionen. Men i alla fall så det blir den här delningen av stereotypa egenskaper som man tillskriver alla som är dvärgar. Och att det ändå är individer och ja, nu drar jag allting till Sagan om ringen, men sen är det också så att det ofta är dvärgarna hatar alverna och de har bråkat i hundratals år. Och sen så kan det resolvas med att Gimli och Legolas blir kompisar till slut.
Det här karaktärer veckorna.
Men det är inte typ så som att som i sagor kan det vara, nu i moderna sagor så är det ju ofta så här, det finns ju stereotyper, typ den elaka styvmodern och den vackra prinsessan och hjälten, prinsen som är en hjälte och sådär.
Mm.
Att så här, man börjar leka med det där som i Frost, att det är syskonkärlek istället och så här. Är det så i fantasy också eller så här, man fast vid det här?
Alltså,
det är definitivt nyare så.
Ja, och jag skulle säga så här, en av de grejerna som vi, när vi pratade så här, vad ska du läsa för någonting, Anna, när du nu inte gillar, då pratade vi om att det här, vi kommer liksom inte ifrån Tolkien, därför att, och det är därför, varför jag vill säga det är därför att Tolkien definierar hur vi pratar om dvärger, alver och om fantasy i grunden. Han definierar med sitt epos verkligen hur vi tänker kring det här, den här genren.
Ja. Och det är väldigt när viktigt. Fantasy, när man etablerar sina fantasyregler,
då måste man förhålla sig till vad han har skrivit. Annars går det inte.
Det blir nästan så per automatik.
Det blir per automatik så, för att vi måste det. Man måste det. Och de som inte gör det, de måste förklara oerhört mycket mer än om man inte gör det.
Mm.
Och det är viktigt att man tänker på. Det är, och då när man pratar om de här sakerna som du säger nu. Hur leker man med det här? Ja, men det har blivit när från det att man började prata. Att fantasy-genren exploderade mer. Och det skulle jag säga har varit relativt nyligen. Alltså jag skulle säga att fantasy började utvecklas. Det fanns en del klassiker som Belgarion och sånt där. Liksom, att det fanns en del som har skrivit. Det finns också kriget om Rännan och sådär. Det finns massa olika såna här, lite mer klassiska som har varit följt en viss typ av rytm och struktur, berättarstruktur och sådär. Men sen tycker jag nog egentligen att från det att folk började läsa, kanske att det var när folk började läsa nästan att det är Harry Potter alltså. Mm, och sen börjar det komma ny jo men det tycker jag, du tycker inte det. Jag ser att du rynkar på axlarna.
Precis. Nej men jag tycker definitivt att det kommer massa fantasy som är avvikande redan innan. Jag skulle säga att det är Harry Potter är en av dem som liksom drar upp möjligheterna för ny typ av fantasy och fantasy som är annorlunda. Men det är snarare för att det var den som blev jättepopulär, inte för att andra inte hade gjort det innan. Liksom.
Nej, men jag tror också att det finns, och det är så bara att vissa författare skriver en viss typ av böcker för att den är populär. För att man själv har läst mycket, till exempel.
Ja, men jag tror också att
det har att göra med att det är ju faktiskt det krassa verkligheten på något sätt.
Ja, men
jag tror att det krävs
Harry Potter-böckerna inspirerade tillsammans med internetkulturen en bunt fanfics och folk började skriva sina egna versioner av berättelser.
Vi hade inte haft Twilight till exempel om det inte hade varit för fanfic.
Precis.
Det är fanfic.
Och många av dem använder sig av det här, du kan definiera din egen värld för att skapa en ny form av berättande. Så på det sättet tycker jag definitivt att fantasy har liksom dragits igång, eller vad man vill säga,
igen.
Mm. Och den nya typen av fantasy som utmanar de här sakerna och det bara känns så.
Jag menar inte att det är Harry Potter som är grejen, utan jag menar att i den eran så började folk skriva mer. Det var fler författare som började skriva mer
och ifrån
någonting annat eller från sin egen tanke om någonting, eller att man tog en tanke och funderade på om jag vrider på den här, och det är det jag menar.
Ja.
Och jag tycker att det är relativt, alltså jag kanske har fel och ni får som lyssnar får jättegärna höra av er och säga det i så fall, men min upplevelse är ändå att det är en relativt ny, relativt modern sak. Sagan om ringen är ju 60-tal liksom, när den kommer ut och blir stor och sådär sen. Det tar också tid för den att bli stor. Och då tänker jag också att det är viktigt att man tänker på det. Att jag tycker att relativt modern tid som det de här lite mera man är lite mera fri i formerna. Liksom. Mm. Så det tycker jag är lite mer.
Är det kul också för att det finns också en kontrast där. Nu tar jag upp Jim Butcher igen och resten för att när han skulle skapa den världen och allting så blev han tillsagd att nej, men du kan inte göra modern trollkarl. Mm. För att det har Harry Potter redan liksom täckt. Du måste gå i någon annan,
just det.
Någon annan riktning. Och det var därför han till och med döpte sin karaktär till Harry.
Mm.
Så hans karaktär heter Harry Preston och är en trollkarl. Mm. Så han har liksom sagt nej.
Han flörtade med, eller han liksom visade att jag vet redan om det här.
Ja,
att jag kommer jämföras. Eller att,
ja,
liksom. Behöver inte jämföra. Det var väl det som var grejen. Att, alltså, de säger till honom att du måste göra en egen grej.
Precis. Och han bara, nej men.
Han bara, jag gör redan min egen grej.
Precis.
Mm. Jo, men det var, måste ändå ha varit en blinkning att han döpte
karaktär. Ja, såklart till det.
Definitivt. Ja. Men att det här att du kan göra vad som helst, du kan till och med göra en Harry.
Mm.
liksom. Men ja, kortfattat så, jag tror att du har rätt, även om det känns lite jobbigt att erkänna att hon att det är just Harry Potter. Så jag tror att du har rätt. Men
jag vet inte om det har bara med Harry Potter i sig, utan mer av den eran av att folk började liksom läsa mer igen fantasy. Ja. Alltså sluka.
Nej, men
för jag innan så har vi inte haft lika mycket, lika brett liksom. Mm. Det blev bredare efter det, tycker jag.
Ja, och det var ju extremt populärt. Och
ja.
Jag har ju också, det är inte något vi har tagit upp, men det var ju också en stor del av mitt fantasy läsande var, man väntade på sommaren för att få de nya Harry Potter-böckerna, och det var en av anledningarna att jag började läsa engelska så pass mycket snabbare än många andra var, för att jag ville inte vänta ett år på att få den översatt.
Just det tog jättelång tid innan översättningen kom.
Ja, Harry Potter var ju också så att det började med högläsning för Harry Potter för vår del. Och sen gick det över till att vi inte ville vänta. Så fick vi också varannan bok. Så Kai fick en och jag fick en och Kai fick en och jag fick en. Och då, när man inte var den som fick den, då behövde man vänta på att den andra skulle läsa klart boken först. Och sånt. Så det är definitivt en stor grej. Det är bara känslomässigt så känns det inte okej att nämna Rowling och Tolkien i samma andetag, men det är ju för att vi också, som du nämner, Tolkien är vår liksom
husgud
och så. Men jag tror att du har mer rätt än vad jag först, min första reaktion.
Ja.
Så.
Men en sak som vi har
ju trollat bort dig från det. Vi började prata om vad dvärgar.
Vi går tillbaka till det. Ja,
precis, det här med att helt plötsligt kan man få en hel bok där som bara undersöker. Det är som att man skulle skriva en fabel där alla är ugglor.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det är konstigt bara i sig.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Mm, ja, men huvudkaraktären är mycket charmig i den här böckerna. Det, och de är välskrivna, även om de bitvis är väldigt otäcka. Det här mannen är, till exempel i början så möter man diverse onda karaktärer väldigt mycket. Och den här författaren då, han som heter Marcus Heitz, han skriver också med skräck. Och det förklarar då varför det är så mycket, han är väldigt bra på det här mörka. Det är roligt att djupdyka ner i dvärgarnas värld. Det finns flera olika kungariken hos dem. Jag tror att det är fyra olika grund. Och det är väldigt, det är lite äventyr, upptäckande om vem man är. Och så är det lite kärlek och sånt, men inte så mycket. De två första böckerna finns redan, och sen finns det redan tre böcker som uppföljare. Och sen finns det tydligen planer på fler, jag vet inte ens om det är så. De finns inte på svenska, men de är intressanta. Och triggers är då att det finns sadism, bristfälliga karaktärer och alkoholism i böckerna. Det är viktigt att tänka på.
Bristfälliga karaktärer kan man
bristfälliga karaktärer.
Det beror på hur
bristande de är. Jo, därför att det är nästan ingen som är... det finns inga hjältar egentligen. De är alla antihjältar. Så det är alla är bristfälliga karaktärer. Och jag tycker att det finns tendenser att vissa är hjältar och vissa är inte det. Och hjältar, det kan vara lite som att det är lite tråkigt på ett sätt då. Och jag tänker att det är någonting som inte gillar, som inte du skulle gilla, om alla hjältarna inte har någon som helst brister exempelvis. Det är ju tråkigt.
Ja, det är jättetråkigt.
Ja, och det tänker jag att det är tråkigt för dig. Och medan jag kan läsa en och tycker att det är ganska kul ibland, beroende på. Ja, hur som helst. Det finns också tre eller fyra böcker som heter The Book of Pelennor. av Alison Krogon. Hon är australiensisk författare. Hon är född i Sydafrika. Och hon ger en unik berättelse med få huvudkaraktärer. Där musik är en starkt lysande och gemensam stjärna. Det är jättespännande faktiskt. Berättande från Australien är ju ofta lite annorlunda. Det här är nu min åsikt. Jag hoppas att det är några som tycker att det är lite rätt. Men det är ofta ganska vackert. Exempel, typ den här bokserien är en sån. Men det finns också filmer till exempel som Priscilla, Queen of the Desert, om ni har sett den, Priscilla. Eller Muriels bröllop. Eller Pianot, eller Strictly Ballroom och så här. Det finns en del australiensisk konst eller liksom former som är, de är ofta lite, de är liksom lite annorlunda men ofta ganska vackra.
Deras bidrag i Eurovision är också ofta speciellt.
Ofta spännande. Så, ja, precis. Hade typ
opera flög omkring.
Ja. Ja. Jag måste bara säga, ja, det var Australien. Och sen var det en kvinna som hade som typ var väldigt klädd som någon, ja. Ja, men det, ja, men precis. Det är åt det hållet. Mm. Man känner igen det här. Och det är väldigt fint. Det är väldigt sagolikt berättande. Apropå sagor. Väldigt tydligt draget ur sagans värld, tycker jag. Och det är bitvis lite poetiskt. Författaren är då också poet och har skrivit teater samt libretto. Libretton heter det. Ja. Det finns inte på svenska. Och trigger är att det är långsamt och annorlunda. Att man, man måste läsa lite för att se om man gillar språket. Om man inte gillar det så ska man skippa. Men gillar man det så är det kul. Och så tredje boken har en bikaraktär som huvudkaraktär. Det var det om den här boken.
Jaha.
Som heter då The Book of Pelennor.
Okay.
En karaktär som är bi, inte en bikaraktär.
Ja, det var det. Nej, det är ingen bi, det är en bikaraktär som är huvudkaraktär i den. Det är inte så att han är bi.
Ja, det var många olika saker. Jag tänkte också på djuret bi.
Ah!
Eftersom vi pratar om fantasy jag är redo för allt liksom.
Gud vad härligt.
Nej, det förstår jag, du menar det litterära begreppet. Det är lite karaktär.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Jag kanske ska hoppa över någon här. Men det finns flera. Man kan också fråga om det är så att man skulle ha lite fler boktips. Ytterligare udda så har jag flera tips. Men jag tänkte jag skulle nämna några till saker. Och det är då vampyrböcker. Det finns ju massor där som har blivit poppis. Men Anne Rice till exempel är vampyrs bekännelser. Och det är då om vampyren Lestat till exempel. Men det finns också...
En känd film.
Ja, precis.
Ja. Ja. Och det var väl lite det som drog igång moderna vampyrberättelser.
Mm. Men det är Anne Rice som har börjat i det. Det är ganska så här blodigt och köttigt och så. Mm. Lite sexuellt också.
Ja, vampyrer riktigt. Blev sexiga. För det var
ja, de blev sexiga. Innan, ja. De var bara liksom...
läskiga
gubbar.
Men nu var de helt plötsligt liksom dragningskraft. Men det börjar med en vampyrs bekännelse och då är det Louis och sen är det Lestat,
Lestat
den andra. Och det är en annan intressant bit där är ju att det börjar på 1700-talet och så slutar det på 70-talet eller när det nu är.
Mm.
För, just för att de är vampyrer så kan hon liksom leka med tid på talet.
Det är också väldigt kul ju. Ja. Ja. Eller inte, beroende på
beroende på vad man gillar.
Ja, men det är inte alla som gillar vampyrer och sånt där, men det finns också en hel del sånt som folk tycker
jättekul. Jag gillar Dracula för att det är en klassiker.
Ja.
Ja.
Men det är ju då egentligen också fantasy.
Ja, visst, ja, det är klart. Det är,
Dracula absolut. Är ju definitivt fantasy.
Absolut.
Det måste vi väl hålla med om.
Håller du med? Jo. Men jag skulle inte säga att Frankenstein är fantasy.
Va?
Det är det ju definitivt.
Det är klart att det är. What?
Nej.
Jo. Ja, okej, vi kan diskutera länge här.
Det visar sig att du gillar visst fantasy. Jag vet inte vad fantasy är för något.
Eller så kan det vara för typ av fantasy som du gillar. Jag tror att det är väldigt tydligt att det är vissa typer av saker kommer du gilla och vissa saker inte, beroende på vad det är för någonting. Dystopier då, Hungerspelen av Susanne Collins, bra karaktär som ligger till grund för massa sevärda filmer. Och ja, det är spännande.
Jag har också läst.
Vad sa du?
Har jag läst?
Ja, precis.
På grund av mina elever, inte av eget intresse.
Så det var också en av dem du inte gillade.
Ja, men ändå helt okej. Alltså så. Jag kan uppskatta ändå. Ja. Det är intressanta teman och så.
Precis. Och där kan man säga att det är, ja, det, och det är spännande då kring diskussion om vilket typ av samhälle vi vill ha. Och vilka ledare som ett samhälle har behov av. för att alla människor ska kunna frodas i det samhället. Och det är inte alltid tydligt vad som kommer att ske, vilket är bra tycker jag. Och sen så trigger det kan ju vara att människovärde är underordnat underhållning, svält och död. Det är också de två, det finns flera triggervarningar där.
Ja.
Författaren till Twilight då, hon heter Stephenie Meyer. Hon har skrivit en bok som heter The Host, som jag tycker är ganska intressant. Det är en bok som handlar om hur aliens kommer till jorden och tar över människors kroppar. De liksom gör det och tycker att de är goda. De uppdaterar samhället och gör att allting blir bra. Man slutar ha pengar och alla, inget våld, och man kan bara ta en, man får allting som man behöver och sådär. Jag tycker att den här storyn är ganska intressant och välskriven faktiskt. Jag gillar den här och därför rekommenderar jag den. Det finns en film och den har fått väldigt dåliga recensioner och gick väldigt dåligt på bio. Men den är, och den är romantisk i första hand, men den handlar också om vad som kan hända, vad det kan vara att inte vara fri att välja själv. För det här, och det är kanske tråkigt att spoila det, men det är bara en enda bok, även om den är lite tjock. Och den är ganska lättläst. Så jag tycker att den här är, det är ganska spännande. Trigger är ofrihet i sin egen kropp, aliens och rebeller. Det är triggers. Och sen så finns det då alternativ historia, som jag tänkte jag skulle nämna på. Och där tänkte jag nämna Naomi Novik's temorärserie. Det är baserat på Napoleonkrigen och sent 1700-tal. Och världen är spännande. Det är drakböcker liksom, som passar både yngre och äldre läsare, tycker jag.
Ja, jag tycker du? Att det är en så extremt intressant vinkel. För det är ju nästan som om att hon försöker att ändra på världen så lite som möjligt, men lägga in drakar.
Mm, vilket ju då förstås kräver jättemycket.
Precis. Så det är... All historia är egentligen likadan och... mycket av hon är väldigt så här inne på militärhistorien, så slagen går man in på, och hon har liksom lagt på ett lager av att det är drakar med. Så skeppen har med drakar som flyger, och så eldar man upp motståndarskeppet eller så. Nu är det så att alla drakar kan inte spruta eld, och det är precis som med all worldbuilding att de bygger upp 99 miljoner olika regler och varför det ena och det andra inte fungerar. Men bara tanken att det här är en person som verkligen älskar den här historieperioden och som försöker liksom pussla in drakarna, det är lite som backdropet av hela berättelsen. Och sen det som faktiskt är fokuset, det är en specifik drake och dess människa. För det är lite så här, ja, men man uppfostrar sin drake och så är man ett par.
Man liksom typ som att man vore kapten över ett skepp. Okay. Liksom.
Ja,
fast mer, fast en mer personlig behöver ha, kontakt.
Draken behöver ha en person som tar hand om den och som då kanske typ rider den till strid. Då.
Ja.
Men det är väldigt likt liksom jag tycker att den här serien är jättefin.
Verkligen.
Om jag ska säga. Så jag tycker att om man är intresserad av lite historisk liksom historiska böcker, då är Temerär-serien en väldigt bra variant.
Det är en bra start.
Det är en start för det. Mm, jag tycker att det är en bra. Och sen tänkte jag, ska vi prata lite om Rathfuss. Vad tror du, Elias?
Jag tycker ju det här är återigen en av de här gubbarna som Nanna var inne på tidigare som inte har avslutat sin serie.
Men!
Det är en extremt bra serie.
Det är en väldigt bra serie.
Enda problemet är att det är svårt att se hur han kan göra så bra igen. Så det ska vara en trilogi. Han har släppt två.
Och det är 10 år sedan senaste.
Ja. Och han har nu släppt två. Eller är det en prequel som handlar om en sidokaraktär.
Ja.
Men det där skulle väl vara bland det bäst skrivna fantasyn.
Tycker du?
Det tycker jag.
Mm. Men ska tycker vi säga vad de heter då? Jo, men jag tycker det är jättebra skrivet. Men jag har ju också lyssnat på det.
Men inte bland det bäst skrivna.
Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Men i alla fall så är det. Han heter Rathfuss. R-U-T-H-Fuss.
Ja.
Rathfuss.
Och det är The King Killer Chronicle.
Ja. Och det är finns två böcker väl värt att läsa. Och det finns också jättefina ljudböcker.
Men slutet är då öppet? För vi vet,
vet inte hur det slutar.
Det är att det är väldigt mycket berättelser i berättelser.
Ja.
För det hela är från två perspektiv. Dels så berättar...
I nutid berättas det om hur det var förr.
Precis.
Så, och sen också vad som har hänt efter det som man berättar, det som har hänt förr.
Ja.
Så det finns en viss möjlighet för honom att... alltså det sägs att saker och ting har redan skett. Okay. Och så kanske, så det är lite så här lek också med tider och tidsdelar. Ja. Så här, vad som händer i
det. För mig verkar det definitivt som om att det här är egentligen menat att vara första trilogin. Då man etablerar världen och varför allt har gått dåligt.
Ja.
Och sen så ska det vara en till trilogi där han fixar att han
fuckar upp världen. Är det, så?
Det är vad jag tror.
Ah. Men hur ska det hinnas med?
Ja du.
Det kommer ju inte
att skriva. Helt som man inte skriver det jag ska skriva.
Men vi rekommenderar i alla fall det här. För att det är bra.
Alltså, det är
extremt. Men det är inte så att det slutar liksom, typ att Frodo sitter där med ringen. Och en något troll springer runt. Alltså, man får aldrig veta hur det går.
Vi vet inte det. Jobbigt, vi vet ju inte det.
Jag skulle
det är samma nästan... med, vadå, det är samma sak med Sagan om is och eld. Det är ju fortfarande den inte klar. Nej, den är inte färdig.
Nej.
Nej, jag tänker att det är olika det är olika jobbigt att hantera att en bok inte har ett slut beroende på vad som händer i boken.
Ja, det är sant.
Ja.
Så men inom fantasy tycker jag att det är väldigt... Så här, det här ska ske, det här är uppdraget.
Ja.
Och så här, då blir man ju väldigt störd, tänker jag, om man aldrig får reda på om det uppdraget gick liksom,
men här är det
att fullborda eller inte, typ.
Ja, men här är också så att första delen är... Huvudkaraktären har liksom blivit av med sina krafter. Och hans narrativ, berättelsen han berättar om, är hur han var så väldigt bra och han var jätteung och kom in på lärde sig om magi och han var så mäktig och folk förstod inte hur han kunde vara så bra och sen så gick han iväg och gjorde massa äventyr och han lyckades med saker han inte skulle kunna lyckas till. Och så kontrasteras det hela tiden med att han är den här innkeepen som har blivit av med sina krafter och han blir, blir liksom ignorerad av random människor och han har liksom inte ens sin, han verkar inte ha någonting kvar förutom sin berättarkonst på något sätt. Och jag har svårt att se hur på en bok allt det här kan lösas liksom. Så det är därför jag tror att det som kommer hända är att på slutet av den här boken så kommer han säga jag måste fixa det här jag ställt till med. Han har ju uppenbarligen dödat en kung för det heter The King Killer Chronicles. Så på något sätt kommer han ha ihjäl kungen och antagligen ha startat ett inbördeskrig och det verkar också som att världen har lite gått under slash det obehagligheter som tar sig in från utanför liksom olika monster. Så jag tror att egentligen så allt är byggt för att sätta upp en annan berättelse. Det är lite illa att han inte har lyckats avsluta första delen. Men
vi blir inte rädda bara för att vi pratar om den här. Utan det är en spännande och kul bokserie som man kan läsa två böcker.
Ja.
Och vi hoppas och tror att det i alla fall kommer en tredje.
Definitivt.
Ja.
Och sen är det också så att det här är väldigt mycket. Om man gillar världsbyggande delen och hur magin fungerar. Och det här med olika perspektiv och myter och berättande konsten i sig.
Ja.
Och att man gillar fantasivärlden i sig, så är det här ett måste nästan att läsa.
Mm.
Det är så extremt bra.
Det här är en av Elias favoriter.
Mm.
Jag tänkte sluta med en av mina favoriter
mm.
som har varit väldigt viktig för mig i mitt läsande och det är Elisabeth Munns serie om Paxenarion och det börjar med att Paxenarion är en flicka, hon är en fåraherds dotter så hon har hennes pappa är fåraherde och hon har inte mycket i sitt liv men hon vill ut, hon har en plan att hon ska bli soldat i en armé. Och då kommer det till byn en sån här som liksom, vad heter de? Typ att de tar emot folk för att läras upp och bli soldater.
Det är ett Lego-knäckskompani.
Ja, precis. Ja, och det gör de då. Och då finns det en hertig som heter Felan, tror jag. Och de kommer då för att ta emot, och hon går dit med det lilla hon har och tar värvning.
Hon flyr undan att bli tvångsgift.
Ja, det är så det är i början. Hon vill inte gifta sig, utan hon vill göra det här.
Ja.
Och det här är då berättelsen om henne i 3 böcker. Alla 3 böcker har ett unikt perspektiv. Första handlar mycket mer om hennes tid i den nya armén och hur hon lär sig saker och ting och äventyr kring det. Andra boken handlar lite mer om så här, när hon då har lärt sig, hur hon börjar, hur det händer grejer och hur hon försöker oss försvara både sin hertig, då hertig Felan, men också människor i sin omgivning och sånt där. Och 3:e boken handlar om hur hon plötsligt liksom upplever att hon får andra uppgifter än vad hon från början hade trott.
Det är svårt att tala om det här utan att spoila.
Ja, och jag vill inte spoila, men du tycker jag
är ganska bra. Vi tänker ändå att det är tips ju.
Ja. Det här är ett tips.
Mm. Jo, jag menar alla de här böckerna.
Men de här 3 böckerna har, och det enda som man kan säga är trigger här, det är att det finns en del väldigt våldsamma scener. Och när jag läste den här, det här är en av de böckerna som jag läste högt för er.
Mm.
Och då vet jag att jag censurerade lite. för att det kunde vara, för att ni var så pass små. För att det var en del, det finns en del tortyrscener i den här. Mm. I framförallt slutet av 2:a och 3:e boken. Mm. Som är, där det liksom finns människor som är onda som torteras. Eller torterar andra. Och då kände jag att där behövde jag ta bort lite. Men inte allt. Så att man fick ändå med det. Man kan censurera några meningar om man läser det högt. Och så. Men det, man kan ändå ha behållning. Sen finns det böcker om den här hertigen. Och vad som händer efter det här. Och det är 3 böcker. Och sen så finns det böcker. Ja, sådär. Det finns liksom i den här världen 3 böcker till. Eller 4 böcker kanske. Och det finns också
lite prequels och saker.
Ja, precis. Det finns en tre berättelser.
Mm.
Och jag rekommenderar henne Elisabeth Moon som författare. Hon är väldigt duktig författare. Jag tycker jag väldigt mycket om henne. Och har också lyssnat på en del SF, alltså science fiction av henne. Det finns 2 framförallt och så. Om man känner sig lite manad att lyssna på SF. Jag har inte rekommenderat någon SF nu, för att jag tycker att vi ska prata mer om fantasy än SF. I alla fall du har hänvisat att SF också är fantasy.
Ja, det vi har kommit fram till är att allt är fantasy. Förutom Fantomen. Och vad var det du sa? Tintin.
Ja,
där gick banne mig gränsen.
Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad som är vad, men jag vet i alla fall att det är en genre som jag verkligen uppskattar.
Ja. Man kan säga det med att det allt kan vara fantasy.
Mm. Ja, jag förstår.
Ja.
Jag tycker att vi avslutar med, ni har gett så många tips. Mm. Alltså ni får ge 1 tips var. Om man ska läsa 1 grej, alltså er absoluta favorit. Bara för att lämna lyssnarna med någonting liksom bland alla andra tips.
Mm.
Och ni får inte säga Tolkien, eftersom det var han som grundade hela
själva. Ja, okej.
Ni får liksom om ni tycker att så här, av alla saker som ni har läst förutom Tolkien, som ni skulle vilja säga, det här är det bästa tipset inom fantasy, vad skulle det vara?
Ja, vill du börja?
Inte egentligen, det är jättesvårt.
Men skulle du inte säga Ruffus då?
Ni pratade väldigt varmt om vissa böcker, märkte jag. Sådär.
Ja, jag tror faktiskt att jag skulle, med antagandet att det här är en rekommendation till en person som inte har läst så mycket fantasy, så skulle jag nog rekommendera Terry Pratchett's The Truth. Som är en bok som handlar om hur den första tidningen etableras i hans fantasyvärld och lite hur det går till och så.
Bra. Nanna, om du får välja något av din jättelånga lista. Utan att tänka på triggers nu.
Jag har bara tagit med något för jag tyckte det var intressant. Du ska bara
tänka på dig själv. Ja, det var intressant. Mm. Men jag tänker bara
något som du själv jag skulle nog säga...
Inte skulle vilja vara utan.
Liksom. Men jag hade inte velat vara utan den sista. Alltså, Elisabeth Moons Vaccinarium-serie. Den var... Den är så himla fin tycker jag. Mm. Och välskriven. Men jag också Terry Pratchett. Jag skulle säga att en av de få böcker som jag lyssnar på. Egentligen bara. Det är Terry Pratchetts böcker. Och det handlar då i första hand om den statsvakten som finns. I hans fiktiva värld. Framförallt i då, platsen som heter Ankh-Morpork. Och där det skulle jag säga är kanske mitt första tips.
Jag gillar hur du lurade till dig två.
Ja, det blev två tips.
Det var snyggt jobbat.
Sorry. Men om jag måste välja så det här är de två som jag skulle säga är de som jag läst flest gånger eller som jag tycker väldigt mycket om.
Mm.
Och så.
Bra, då lämnar vi lyssnarna med dessa två tips plus de typ 35 andra
tips. Jag försöker och liksom, det var svårt.
Det är bra.
Det fanns ändå fler som jag inte tog med.
Ja.
Ja, men lycka till med er läsning. Jag hoppas att alla ska kunna hitta någonting som är kul och läsa och prova.
Mm.
Ja, mm. Och vi måste tacka vår gäst en extra gång.
Tack så hemskt mycket, Elias.
Ja, det var så trevligt så.
Då säger vi hej då.
Hej då.
Hej då alla lyssnarna. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An